Salamander, salamander. Jeg kan skoje litt med deg. Ok, halv, da det lunsj.
Ja. Yes, det godt å se dere alle sammen. Og precis som föregående talare så ska jag pröva att snacka lite sakta. Och så må jag begynna och säga, även om jag ser det lite sämre nu när man står framme, så har man lite så strålkastarna i ansiktet, i fjäset som man säger på norska. Fjäset, tänk på engelska, blir norska ibland lättare. Face, fjäs. Men i alla fall, det är så mycket vackra människor här. Det är så mycket, jag börjar svorska när jag kommer till Norge. Ni får ursäkta alla svenskar. Jag vet inte vilket språk jag talar längre. Så vi får se hur det går för Sara att översätta. Det blir svorsk och engelsk och svensk och allt på en gång. Ganska ofta säger vi ju så här att det handlar inte om oss. Det handlar om Gud. Och det låter ju fint, men det är inte bara sant. För om det bara hade handlat om Gud och inte om oss, så hade han inte kommit och dött. Eller hur? Det handlar om dig. Det handlar om dig. Jag står inte här och predikar om det inte vore för dig. Det hade varit helt onödigt. Då hade vi bara kunnat gå hem till fadern på en gång. Paulus sa, jag önskar jag hade liksom gått hem till fadern om det inte vore för er. Han tänkte, det är bättre att dö och komma hem. Men det handlar om dig. Jag driver något som heter Predikantskolan och det är jättespännande och jättekul. Och många här har gått och många här från Sverige som har rest hit ska gå nu eller går det här året. Och det är huvudpoängen. Varför predikar vi? Jo, för det handlar om dig. Det finns en mottagare av Guds stora nåd och det är du. Han dog inte i onödan, så ta emot det han har för dig. Kärlek, jag ska också ta lite kärlek här. Jesus första mirakel, han förvandlar vatten till vin. Och Angel pratade innan om att när vi blir berusade av hans kärlek, så låt oss ta lite kärlek. Jag tackar dig Jesus för det du vill förmedla idag. Jag tackar dig för liv och liv i överflöd av det som får flöda från din tron. Jag tackar för att det vatten som kommer ur min mun får bli förvandlat till vin, så vi blir berusade av din vidunderliga, härliga, fantastiska kärlek. Tackar och prisar för det, far. Tackar för att hjärtan får vara öppna för det du vill säga. Och jag tackar för att du, som Lars brukar säga, parallellpredikar i våra hjärtan. Så oavsett vad Rickard säger, så kan du, helige ande, skräddarsy ord i våra hjärtan som förvandlar våra liv. Jag tackar för det, far, i Jesu Kristi namn. Och allt folket sa, amen. Amen. Halleluja. Yes. För 1990 år sedan i år, om tideräkningen är korrekt, så händer det något väldigt speciellt i historien. En man ropar ut, it is finished. Nu pratar han inte engelska, men i alla fall, han sa att det är fullbordat. Det är fullbrakt på norska, det är fullbordat på svenska. It is finished på engelska, jag hoppar lite mellan språken. Det är fullbordat. Vad då för någonting? Jag vill göra något som jag brukar kalla för att helga ordet. Helga, som vi har hört idag, det betyder att bli avskild. Gud har avskilt dig. Han har tagit dig ut ur världen och satt dig i det himmelska tillsammans med Kristus. Du är helig, med andra ord. Du är avskild. Han har tagit dig ut ur världen och satt dig i himlen i Kristus Jesus. Du är helgad. Din position är helt ny. Men så finns det en process av helgelse, och jag ska prata om den helgelseprocess som jag tycker är bland det viktigaste som finns, nämligen att vi helgar ordet. Därför om vi inte helgar ordet, så kommer du vara kluven. tudelad, splittrad, tvehågsen, står det i den gamla bibelöversättningen. Ni ska inte vara tvehågsna. Tve, två och håg, det är egentligen vårt sinne, det gamla vikingaspråk för sinne, glad i hågen och så vidare. Det finns massa gamla uttryck som vi inte förstår, för håg betyder sinne. Du ska inte vara tvehågsen, du ska inte vara kluven i din själ, i ditt sinne. Om inte vi helgar, separerar ordet, så blir vi kluvna, för då tror vi på de två olika förbunden som Bibeln berättar om samtidigt. Och då blir, då, om inte vi delar ordet, så kommer ordet dela dig. Du kommer vara tvehågsen. Du kommer att tro på två helt olika sätt som är fullständiga motpoler. Och du kommer att bli fullständigt förvirrad. Du får ett katastrofalt jobbigt kristenliv som är bra ena dagen och jättejobbigt nästa dag. Så vi måste helga ordet. Det är den viktigaste helgelseprocessen vi har att jobba med. Jag ska försöka sätta lite extra på spetsen idag. För vi brukar säga lag. Och så brukar vi säga, jag går hit bort, nåd. Men Bibeln drar det längre än så. Den säger å ena sidan lag, det gamla förbundet. Och lyssna. Så säger den Jesus. Är det så? Ja, det är så. Galaterbrevet. Så står det så här, att ni som söker er rättfärdighet i lagen, ni har fallit ifrån nåden. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Fallit är ännu bättre. Nu springer jag till höger och vänster för att illustrera här. Men fallit är egentligen att jag skulle stått här upp och sen hoppat ner. Ni har fallit ifrån nåden. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Det betyder att det nya förbundet är högre än det gamla förbundet. Det är en högre standard. Det är en högre livsstil. Det är någonting bättre. Vi har fått ett bättre förbund, står det. Så det är någonting bättre. Det är någonting högre. För att ta det som Lars pratade om, att kärleken vill inte sin nästa ont. Men jag vill flytta upp den ännu högre. Snäppa upp den ytterligare ett hack. Därför om jag går till min granne, min nabo på norska. Och så kommer jag hem därifrån och säger, de var så kärleksfulla för de dödade inte mig. De var så kärleksfulla för de ljög inte till mig. De var så kärleksfulla för de stal ingenting ifrån mig. Ja, men pratar de med dig då? Nej. De vände ryggen när jag kom. Aha. Hälsar de på dig? Nej. Fick du någon mat? Nej, de åt, men ja, nej, jag såg på. De är så kärleksfulla för de dödar mig inte. Vi tänker ibland att Moselagens bud är kärleken. Nej. Kärleken uppfyller Mosebud, för då dödar man inte sin nästa och allt det där. Men kärleken är högre. För kärleken ser dig. Kärleken sträcker sig ut och omfamnar dig. Kärleken beter sig så här, att när du ber om en mantel så får du resten av klädnaden också. Den som lever ut kärlek går mycket, mycket längre att man låter bli och mörda, stjäla och ljuga. Så det är ett nytt förbund med mycket bättre standard. Mycket högre nivå. Men går det emot, går kärleken emot de där gamla buden? Nej. Det uppfyller det också självklart, men det går mycket, mycket längre. Och sen har vi problem. Att lagen kom ju inte för att visa oss hur vi ska leva. Det är väl den vanligaste tanken tyvärr bland många troende. Den kom för att visa oss hur vi ska leva. Jag vet så många kristna vänner som säger, om vi inte hade lagen, hur ska vi då veta hur vi ska leva? Och så har jag icke-troende vänner som ingen av dem har öppnat Bibeln och läst och sett hur de ska leva. Men de vet att man ska vara otrogen, ljuga, stjäla eller mörda i alla fall. Hur kommer det sig då? Måste vi läsa Bibeln och författa det? Ja, då tror jag vi har ett problem. Jag tror faktiskt att det är bara kristna som kan bli så förvirrade att de tänker att jag måste ha de buden för att förstå hur jag ska leva. Hallå? Ingen av mina ofrälsta vänner som håller på att läsa Bibeln tänker att man ska göra så. Sen gör vi människor misstag såklart. Det är en annan sak. Folk gör fel. Det händer att någon är otrogen och det händer att folk ställer till det för sig. Va? Men jag vet inte att att folk har fattat det bara för att de läser Bibeln. Och jag tycker Bibeln i sig själv är ganska tydlig på det. Går vi in i Romarbrevet så står det att hedningarna liksom lever efter det här. Men ni som har lagen, ni själ, står det. Ni mördar. Varför då? Vad själv man? Den som är lagens själ, alla människors glädje. Alla människors frimodighet. De dödar allt som du känner av liv och glädje. För lagen, den dödar. Men anden gör levande. Lagen dödade oss, det står så. Budet väckte synden till liv. Det som skulle föra till liv, det förde till vad då? Död. Romarbrevet 7. Budet kom för att väcka synden till liv. Syndens kraft eller makt kommer av lagen. Så den kraft, ordet dynamis på grekiska. Och därför, om lagen är en kraft till synd och evangeliet är en kraft till frälsning från synd och allt det andra, så kan vi inte blanda de två krafterna. Därför måste vi jobba med den här processen att vi helgar ordet. Vi separerar de två förbunden. Dela upp budskapet på rätt sätt innan det delar och klyver dig. Helig. Helig betyder avskild, men det betyder faktiskt också mer eller mindre hel. De ligger så nära varandra. Jag kommer ihåg hur Gud talade till mig för många år sedan. Och så sa han, kolla upp de här orden. Helig på grekiska. Först började han säga, har du tänkt på att hel och helig låter väldigt likt? Nej, det har jag inte tänkt på. Har du tänkt på att whole and holy låter väldigt likt? Ja, nej, det har jag inte tänkt på. Men det stavas ju olika. Ja, det gör det. Men kolla upp det i grekiskan, sa Guds ande. Så kolla upp Hagios och Hogias. De ligger så nära att vara hel och helig. För det är precis som Angel pratade om. När vi förstår att vi är rättfärdiga, då blir vi vackra, då blir vi hela. Vi blir upprättade, vi blir kompletta. När Jesus ropade ut det där som jag började med, it is finished, det är färdigt. Det här är kärnan i vårt budskap. Det här som gör att människor verkligen kan komma till tro. När vi pekar på att det är färdigt, så vad är det som är färdigt? Och alla lagens krav var fullbordade när Jesus stod på korset. Den har ingenting mer att kunna kräva av någon. Därför är Jesus, det står så här, Romarbrevet 10:4. Därför är Jesus lagens slut. Kan ni säga det? Jesus är lagens slut. Till vad då? Är det någon som vet hur det fortsätter? Till rättfärdighet för var och en som tror. Så Kristus är lagens slut till rättfärdighet. Om inte Kristus hade avslutat lagen skulle inte du kunna vara rättfärdig. För då skulle lagens krav gälla för rättfärdigheten. De som lever genom dessa, eller fullbordar dessa bud, ska vara rättfärdig. Men nu har han fullbordat det. Så nu behöver inte du försöka bli rätt. Den som söker sin rättfärdighet genom lagen, han har gått bort ifrån Kristus. Han har fallit ifrån nåden. Vi måste placera oss i rätt förbund. Du är inte rättfärdig om du sätter dig under lagen. För då säger du till Gud, okej, jag accepterar inte din rättfärdighet som en gåva. Jag vill fixa det här själv. Det var precis som det där trädet i Edens lustgård. Kunskap om gott och ont. Nu kan jag fixa det här själv, för nu vet jag vad som är rätt och fel. Ja, men lycka till då. Ingen i mänskligheten har lyckats. Utom Jesus förstås då. Så låt oss inte gå tillbaks. Låt oss inte gå bort ifrån Kristus. För det är inte bara lag eller nåd. Det är lag eller Kristus. Det kommer i Romarbrevet 7 också. Det står att vi har nu dött bort från vår gamla man som vi var gifta med. Det var lagen det handlade om. Nu har vi dött bort från honom. Och nu har vi fått en ny man, Kristus. Ska vi då gå tillbaka till den gamla? När vi har fått en ny man. Det är alltså inte bara lag eller nåd. Det är lag eller Jesus. Blir valet tillräckligt enkelt då om vi sätter dem mot varandra? Vill du ha Jesus i ditt liv? Ja, tack. Det räcker. Det räcker med Jesus. Det räcker med vad han har gjort. Det han har fullbordat. Den rättfärdige. Här, är du rättfärdig. Du har fått rättfärdigheten som en gåva. Den rättfärdige ska leva av vad då? Av gärningar. Nej, tro. Tro. Jag ser, ni mimar fram orden här, det är så bra. Den rättfärdige ska leva av tro. Vad står det om lagen i Galaterbrevet 3? Lagen har ingenting med tron att göra, står det i norska bibeln. Lagen är inte av tro på svenska. Lagen har ingenting med tro att göra. Den rättfärdige ska leva av tro. Vill du ta död på din tro? Jag går hit då. Lagen har inget med tro att göra. Varför? Ja, för den har bara med lydnad att göra. Får jag säga något om lydnad? Lagiska människor kan så lätt tendera att börja prata om lydnad hela tiden. Så jag skulle vilja säga att det de kallar för lydnad skulle jag kalla för, alltså i den bästa positiva bemärkelsen nu alltså, det vill jag kalla för bönesvar. Därför när jag ber Gud om hjälp och så får jag ett tilltal och så agerar jag på det tilltalet, då skulle jag kunna säga så här, och det var för att jag var lydig. Men ska jag liksom ta äran för att han gav mig ett råd för att jag bad om hjälp? Jag tycker det är för sunkigt. Det är för lavt. Det är för lågt. Och jag var lydig. Ja, men, come on. Han talade. Och jag agerade på det. Ära till dig, Jesus. Det var du som talade. Det var din visdom. Det var... Hallå, förstår ni? Ska vi förvränga det fantastiska att han kommer oss till hjälp och säger, och jag var lydig. Ja, men, come on. Det blir pinsamt. Det luktar svett, som vi kallar för. Vad menar vi med svett? Jo, laggärningar. Till och med i gamla förbundet så skulle prästen ha linnetyg på sig för att han inte skulle svettas inför Gud, för det var liksom, han vill inte ha våra gärningar, han vill inte ha våra anseende, han vill inte ha vårt skryt, han vill ha vår tacksamhet och vår glädje. Och det flyter naturligt när man börjar förstå det nya, för man blir tacksam. Tack för att du talade. Och jag var rädd, kanske det kanske var så att jag behövde lyda tilltalet. Ja, vi kan ju säga det då. För att agera. För att våga tala till en annan människa. Våga tala ut det där kunskapsord. Eller vad, och det kanske var läskigt och allting sånt. Men ändå så vill inte jag ställa mig så här. Det var för att jag var lydig. Nej, det var inte på grund av mig. Det blir lite för lågt. Det finns någon aspekt av det såklart. Att okej, du får tilltal, agera på det. Ja. Men tack Jesus för att du talade. Bönesvar är väldigt ofta att han talar. Och hur ska vi kunna höra om vi bara... Alltså du vet, bön ibland får, gör människor till... Alltså, man sätter människor i någon slags religiös gymnastik. Att du ska gå upp 4 på morgonen och be i 5 timmar. Och så sitter du där och pratar och pratar och pratar. Men du stannar aldrig upp och lyssnar. Du får inte tag på bönesvaret. För du sitter och tror att bön är en gåva till Gud från dig. För att du sitter och ärar och prisar honom i 5 timmar. Nej. Jag menar inte att låta raljant eller så. Jag försöker bara hjälpa oss att spränga bort lite religiösa tankebyggnader. Om hur vi ska bete oss inför Gud. Lars, nu låter jag som att du är min pappa, för du, Lars är ju det också. Han har varit min andliga pappa sedan jag kom till tro. Storebror, pappa, en fadersfigur. Om jag kommer hem till Lars och han är min pappa och så liksom slänger jag mig ner. Åh Lars, åh dyrbara Lars. Kom och sätt dig i fåtöljen, säger vi på svenska. Lännestolen på norska. Kom och sätt dig. Kom och ät. Nej, åh, jag är inte värdig far, och så ligger jag på golvet. Tror vi verkligen att Gud vill ha det så? Ja, alltså, när jag möter kristna så märker jag att ibland gör de det. Jag är ledsen att säga det. Men det är bra att ni sa nej här och nu då, idag. Att vi är ett gott gäng här som inte får för oss sådana saker. Att vi slänger oss ner på golvet. Gud behöver ingen dörrmatta. Han behöver inte att du ligger på golvet. Jag kommer ihåg en gång jag var på någon sån där seminar och så var det pastoren som slängde sig ner på knä. Och det, jag kan förstå det då. Och det har inte för att alliera eller något. Men så var det som att Gud sa, snälla, försök att ställa dem upp i min närvaro. Det finns sådana här sagor, medeltida kungar, som om du ser på kungen så hugger han huvudet av dig ner på knä liksom. Är Jesus en sån kung? Är det det som han tycker är liksom ödmjukhet? Se inte på mig, då hugger jag huvudet. Är Jesus en sån kung? Nej, det är klart han inte är. Han är den kung som reste Daniel upp. När Daniel föll ner så blev han upprest. När du ville ta ditt liv så fick du ditt liv. Jesus reser oss upp. Han reser oss upp. Det kan vara fint att böja knä och allt det där, så hör mig rätt. Det är fint att lyda tilltalen vi får, men hör mig rätt. Det är tonen. Undertonen i tonen, det brukar vi säga. Det är Lars, ett av Lars favoritord. När jag flyttade till Sverige så sa Gud åt mig att gå till en ny menighet där. Jag var lite tveksam för det, jag har upplevt så mycket av menigheter som inte, församlingar alltså, som inte har helgat ordet, som det jag pratar om nu, separerat de två förbunden. Och det är så jobbigt att vara i sådana församlingar för mig. Jag mår dåligt av det. Och del, och här varningens ord till många nu här. En del tänker att ja, men nu har jag förstått det här så jag kan sortera. Så jag kan gå dit. Glöm det. Du kan inte sitta och dricka vatten med gift i och tro att det inte ska påverka dig. Det går inte. Du har fel, du som har tänkt så. Jag vet av egen erfarenhet. Jag har försökt många gånger och gjort om misstaget om och om igen. Ja, men jag ska vara där för deras skull så jag kan påverka. Nytt vin i nya skinnsäckar, pratar Jesus om. Han säger inte gå in och försök att förändra det du. Alltså, vi har ett naturligt givet mandat. Om du verkligen vet att Gud har gett dig ett sånt mandat, agera på det då. Men annars så skulle jag säga glöm det. Vi springer och stångar oss väggen. Vi pratade med en syster igår, det här med att kasta inte pärlor för svin, sa hon. Vi måste sluta med det ibland. Jesus, när han sände ut dem två och två, så sa han att stanna där de tar emot er. Men där de inte gör det så skaka dammen av fötterna. Alltså lämna allting. Gå vidare. Försök inte. Försök inte stånga dig blodig där dörren inte är öppen. Du får bara ont i skallen. För man stångar liksom mot väggen. Och den där väggen är gjord av sten. De lagiska är stentavlorna. De är så hårda. De är inte mjuka och goa. Guds ande är mjuk och god. Det som är skrivet i sten, det är hårt. Stampa mot brodden, det är hårt. Men Guds ande är mjuk. Den möter oss exakt där vi är. Hämtar hem oss. Mjukt och fint. Det är liksom inga stenar i skallen. Ni som söker rättfärdighet i nåd, är i lagen, ni har fallit ifrån honom. Jag kommer bort från Kristus. Jag fick en bild här innan mötet där jag såg för mitt inre hur knytt fast de där stentavlorna vid fötterna och hoppa i poolen. Du går rätt ner på botten. Det är liksom inte stentavlor. Vi tror att stentavlorna, eller vi, alltså kristna i allmänhet. Om inte vi har lagen, hur ska vi då veta hur vi ska leva? Och så tänker man att lagen ska hjälpa oss. Nej, det är som att knyta fast två stenar på benen och hoppa i poolen och försöka hålla det flytande. Du orkar ett tag, men till slut går du ner. Det är kört alltså. Det är fullkomligt kört. Och så pratar du om Kristus som brödet, Angel. Kasta brödet i poolen, det flyter. Släng ner en limpa där, den sjunker inte. Men om du byter ut brödet mot stenen, du sjunker. Det funkar inte, det är helt kört. Jag ska återvända en gammal härlig bild jag fick en gång här på en konferens som jag har använt flera gånger sedan dess. Jag ska ta den igen för den är så bra. Och det handlar precis om det Ingrid sa. Satans första frestelse till Jesus var, gör de här stenarna till bröd. Vad är stenarna i öknen? Jo, det är Moselagen. Gör det till din andliga föda. Och så säger folk så här. Ja, men vi måste ha balans. Vi måste ha balans. Vi kan inte gå i diket. Är nåden ett dike? Är Kristus ett dike? Come on. Han är vägen. Han är vägen. Inget dike. Sluta förvanska ordet så mycket. Så att du tror att nåd är ett dike. Och att lag skulle vara andra diket, att vi ska vara där mitt emellan. Ja, då är du kluven. Då är du tudelt i ditt sinne. Du behöver hjälp. Du behöver bli frälst från dina egna tankar. För om vi tror att vi ska blanda, så är det som att ta livets bröd och så kastar du in småsten. Baka bröd med småsten i. Tänderna ryker och det smakar illa. Det är inte fint alltså. Du kommer att blöda ur munnen för du äter sönder dina tänder. Så blanda inte lag och nåd. Blanda inte Kristus och lagen. Blanda inte det nya förbundets herre med det gamla förbundet. Blanda inte det nya, detta är mitt blod, det nya förbundet, med blodet av bockar och kalvar. Förstår vi? Blir det tydligare? Jag vet att de flesta, eller kanske alla, har hört det här, men jag är i alla fall en av dem som behöver höra det om och om igen. Därför även om jag har hört det, så är det som att livet har så lätt att bara få mig att tippa tillbaks. Är du lagisk, Rickard? Ja. Plötsligt tror jag att jag måste fixa allt. Det hänger på mig. Så ja, jag blir det. Och varför säger jag det? Jo, jag säger det för att hjälpa dig att förstå. Vem som helst av oss, vi är så mycket människor att vi alla dras lite tillbaks. Därför behöver vi den riktiga maten, Kristus som vårt bröd, Kristus alena som vårt bröd, om och om igen, så vi inte dras tillbaks. Det är som det där en gammal vän till mig, han brukade prata om ogräset i gräsmattan. Du behöver inte gå ut och så ogräs, för att det kommer av sig självt. Det där mänskliga, att dras tillbaka, det kommer av sig självt, för vi är människor. Ja, men och så kommer någon annan och hjälper oss. Ja, men du måste, du borde, du ska. Ja. Måste du det? Han sa det, it's finished, det är fullbordat. Du kan vila i hans fullbordade verk. Det är tron handlar om en vila. Den som tror har kommit in i vilan, står det. Löfteslandet jämfördes med vilan. Löfteslandet var en bild på där flyter av mjölk och honung. Allt är färdigt, det är bara kom och ät. Det är som paradiset. Allt i paradiset var skapat innan människan. Det var inte människan först på dag ett, människan sist. Då fanns allt annat, all mat och allting fanns där. Sätt igång och njut. Ät. Lev livet. Wow. Vilken Gud vi har. Vilken Gud vi har. Nu har jag glömt att kolla med tolken. Jag pratar för fort. Det gör jag kanske. Det ser ut att gå bra. Tackar Jesus. Nu har jag helt glömt när jag skulle avsluta. Var det halv eller? Fem på halv. Okej. Ja, men det är bra. Då har jag lite tid igen. Alltså, mitt budskap idag är dela, separera eller bli delad. Och utgångspunkten för oss människor är i stort sett att vi är double-minded. Det behöver vi liksom bli frälsta från. Blir vi frälsta från det lagiska sinnet, kötsliga sinnet. Omvänd er från döda gärningar. Döda gärningar. Moselagen kallas för dödens tjänst eller dödens ämbete, inristat, ingraverat, står det på norsk, i stenar. De 10 budorden var ingraverat i stenar. Dödens tjänst. Omvänd er från döda gärningar. Det hänger ihop. Dödens och syndens lag. Han har friköpt oss från dödens och syndens lag och satt oss i livets och andens lag. Det är olika lagar, det är olika system, det är olika verksamheter. Laggärningar, trons gärningar. Ja, men vi ska ju ha gärningar, det står ju trons gärningar. Ja, men vad är det? Vi är inte frälsta av gärningar, laggärningar. Men vi skapade till förutbestämda färdiglagda gärningar som han har lagt färdigt på förhand. När han sa, it's finished. Så hade du fått läkedom vid hans sår. Därför kan du lägga händerna på den sjuka. Det är på grund av han. Det är färdiglagt. De ska vi kunna vandra i. Det är inte egna gärningar. Det är hans gärning genom oss. För att det är fullbordat. Han har lagt det färdigt. När då? På förhand. 1990 år sedan. Om tideräkningen stämmer, lägger jag till då. För det är inte säkert. Då var det färdigt. Det är fullbordat. Så allt det som flyter idag från vårt kristenliv som är från Gud, det är för att det var fullbordat. När jag lägger händerna på någon sjuk så tänker jag på det han gjorde på korset. Jag tänker mer på det han gjorde på korset än det att jag lägger handen på, om man säger så. Det var för att jag var lydig. Nej, men, ja, Men låt oss hitta rätt. Det var för att han dog. Det är väl viktigare att han dog än att jag la händerna på. Vi behöver inte alltid lägga händerna på ens. Det är för att han dog. Det var vid hans sår. Det är för att vi ber. Nej, det var för han dog. Min vän Finarne, jag minns hur han sa en gång så här. Att, ja, men det är så fint att vi ber och så. Va? Men när vi ber, Gud gå och gör det. Gud gå och fräls den, gå och fräls den. Så är det som att vi sätter oss på tronen för att sända Gud. Vem är som är kung? Han sa, gå ut hela världen och predika evangelium. Vi fick uppdraget att gå ut. Evangelium med Guds kraft till frälsning för var en som tror. Vi tror att vi ska sätta oss på tronen och använda Gud som vår springpojke. Och så ber Gud fräls den, Gud fräls den, Gud fräls den. Och så sänder vi ut, ska vi sända ut honom när han sänder ut oss. Och så tror vi att det är bönen som ska vara kraften till frälsning. Vi ska be folk igenom. Ja, men det funkar ju så dåligt. Men när vi delar evangelium, det funkar så bra. Det funkar så bra. För evangelium är Guds kraft till frälsning. Vi har alltså fått, han gav oss ett verktyg som heter evangelium. Goda nyheter. Och det är precis som Lars sa, det handlar inte om att övertyga, tala till folks hjärnor. Det är liksom inte så här, nu har jag så bra argument här. Det är inte det. Det går rakt in här och huvudet hänger inte med. Hjärnan hänger liksom inte med. När jag kom till tro, Jesus Herre Gud, du som är vägen till Gud, så var jag bara pangfrälst. Tro med ditt hjärta, han har stått upp från de döda. Det står inte tro med din hjärna. Jag hade inte hunnit tänka ut sådana saker. Men jag visste plötsligt ändå att han levde och det räckte. Så då förstod jag det instinktivt. Men mitt intellekt hade aldrig kunnat hålla med om det där och då, tror jag. Nej, men det är väl inte möjligt, hade jag nog tänkt. Om jag hade satt det på nivån med intellektet. När vi predikar till människors hjärtan. Och jag brukar prata om det finns två sorters tro. Vet jag, går den klockan rätt där bak? Går min fel då? Jag tror min går lite fel. Men i alla fall, då har jag ännu mer tid. Halleluja. Är hon kvart över? Ja, men då går min klocka lite fel. Det var ju bra. Tack Jesus. Vad var jag precis innan jag började snurra till med tiden här? Tror jag. Ja, kära Jesus, hjälp mig tillbaka där jag var. Jag hade någon riktigt härlig poäng här som jag... Den kommer tillbaka alldeles strax. Får bara... Ja. Det kommer. Ja, jag kunde i alla fall inte med hjärnan förstå. Hjärtat förstod. Jag blev frälst. Ja. Nej, precis. Jag är inne på det. Jag hade någon speciell poäng som jag... Vi ser om den kommer tillbaka. Annars så får det vara. Oh, tack Jesus. Ja, men det är så annorlunda det vi håller på med. Det är det jag vill försöka få fram här. Det är inte på grund av mig. Men det vi predikar på grund av dig. Så vi ska aldrig tro att vi skulle vara oviktiga. Jesus, jag kan ta den liknelsen. Och den är så bra. Jesus var inte nedgrävd i gyttja. Så den där mannen som gav allt för att få tag på en skatt som var nedgrävd i en åker. Det handlade inte om att vi skulle få tag på Gud genom att ge upp allt vårt. När Gud gav upp allt sitt för att få tag på dig, för du är skatten. Du är det dyrbara. Det var du som var i gyttjan. Du var den dyrbara pärlan som låg på havets botten, aldrig Jesus. När vi ger upp allt, ska ge upp allt vårt för Gud, då har vi satt oss på tronen på nytt, va, och tror att vi har så mycket att komma med till Gud. Nej, det är tvärtom. Evangelietexterna blir så filtrerade genom lagiska tankegångar att de predikas helt bakvänt upp och ner och förfärligt egentligen. Och så ligger hela kravet på dig att du ska ge upp allt. Han gav upp sitt allt. Vad hade du att komma med till Gud? Nothing. Men vi fick allt. Vi är förmånstagare. Nåd betyder att vi är förmånstagare. Förmånstagare, vad säger man på norska? Beneficiaries. Mottagare. Vi är de, alltså, Bibeln, jag här säger jag ofta också, ni som hör mig ofta har hört det här 1000 gånger, men jag säger på nytt. Det är så lätt att vi tänker att Bibeln är en instruktionsbok för hur vi ska leva. Nej, den definierar sig inte så, den definierar sig som ett testamente. Och ett testamente pekar på vad arvtagaren har fått på grund av att han som skrev det har dött. Vi måste förstå att Bibeln inte definierar sig som en handbok, den definierar sig som ett testamente. Du har fått arvet på grund av att han dog. Vad behöver en förmånstagare, nu vet jag inte det norska ordet, vad behöver en förmånstagare för ett arv göra för att ta del av arvet? Ingenting är svaret. Ja, men vi måste väl göra något, ropar tankarna i huvudet på oss, va? Nej, han dog. Det är fullbordat, du kan inte lägga till någonting. Jag är ledsen eller glad att säga det. Arvet är ditt. Arvet är ditt. Säg arvet är mitt. Alltihop. Inte bara lite. Alltihop. Lagen kom för att gälla fram tills avkomlingen, Kristus. Fram tills. Lagen kom fram tills. Lagen och gärningarna fram tills. Vad säger Guds ord om nåden? Nåden, den varar en viss tid. Nej, den varar för evigt. Forever. Nåden är gränslös, säger vi. Ja, men ni är så gränslösa, sa ni nådefolk. Ja, nåden är ju gränslös. Den är gränslös. Det betyder inte att vi beter oss illa. För vi lever ju i kärleken. Titta på gränslösheten, får ett annat ansikte när vi ser. När Paulus var lagisk, när han var en farisé bland fariséer, så ville han döda alla kristna han såg. Han var full av mordlust och hat. Och han trodde det var gott. Tänk vad förvirrad man kan bli under lagen. Och sen kommer han in i nåden, och då är han beredd att utsätta sig för livsfara hela tiden för att ge andra människor goda nyheter om vad Gud har gjort för dem. Då lät han sig bli pängslad, piskad. Kära Jesus. Han utsatte sig för att bli fängslad, piskad, slagen, baktalad, hatad, föraktad, förnedrad, stenad. Är det någon här som har blivit stenad? Nej, vi har klarat oss än så länge, va? Vi har ganska lätt på ett sätt i jämförelse. Men det var tufft. Varför? För han ville ge människor runt sig Guds kärlek, Guds nåd, Guds favör. Han ville deklarera för dem att du har fått ett arv. Det är ditt. Inte på grund av något du har gjort. På grund av att det är färdigt och fullbordat. Du har fått ett testamente. Vi är alltså som advokater som knackar på dörren och säger: hej, du har fått ett okänt arv här av en okänt släkting. Du vet kanske inte vem han är, men han heter Jesus Kristus. Och det här arvet är ditt. Jag vill att du vet om det, så du kan gå till banken och börja hämta ut allt det där du har fått. Det är vårt uppdrag. Det är att predika. Det är inte att ropa halleluja egentligen på en plattform. Att predika och tala om för människor: arvet är ditt. Alltihop. Det är väl fantastiskt. Fantastiskt. Take it or leave it. Ja, och då säger jag: take it. Don't leave it. Don't leave it. Take it. Ta alltihop. Det vi behöver be. Paulus bad ju inte om så här att nu fräls den och fräls den. Så bad ju inte han. Han gick ut och predikade evangelium så blev folk frälsta. Men han bad: låt oss få hjärtats ögons ljus så vi ser hur rikt vårt arv. Vårt arv. Säg mitt arv. Hur rikt vårt arv är bland de heliga. Vi är de heliga också då. Jag är helig. Jag är felfri. För Gud har frälst mig. Och arvet är mitt. I Jesu namn. Jag slutar några minuter tidigare. Men tack för mig. Och tack alla svenskar som är här. Jag tycker det är jättefint att ni har åkt hit. Jag vill tacka er lite extra. Amen.
Så härlig, Rickard. Vanvittigt bra alltså.